Du lyssnar på Kiss, den osminkade sanningen av Carl Linnaeus. Uppläst av mig, Mattias Linderoth. Vi har hållit på längre än de flesta band och vi kommer inte att splittras. Kiss förändras och förvandlas hela tiden. Jag ser Kiss bli mycket mer än en legend. Jag vill bli en institution. Paul Stanley, 1978.
Don't take shit from anyone, ever. Med lätt sinuston ringande i huvudet läste jag Gene Simmons förmanande uppmaning om och om igen i turnéhäftet. Året var 1984 och jag hade just sett Kiss för första gången under deras Animalize-turné på Olympen i Lund. Det var ett möte som skulle forma den person jag är idag. För att bättre förstå händelsens storhet måste vi göra ett nedslag i Sverige under 80-talets mitt. TV-kanalen MTV var fortfarande i sin linda. Telefoner hade snurrskiva och Olof Palme var statsminister. Vi hade två TV-kanaler och programmet Nöjesmaskinen med Sven Melander och Åke Kato såg som den optimala fredagsunderhållningen. Herreys och Carola, iklädda cerisfärgade kläder, dominerade den svenska musikscenen. Kiss var något helt annat. En motpol till den svenska vardagen. Spektakulära, storslagna och larger than life. Tilläggas bör också att idolskap då, till skillnad från dagens värld med snabba sociala medier, var snudd på religion och inget som togs för givet av oss barn. Man var sin idol lojal in i döden. Efter kvällen i Lund skulle inget någonsin bli sig likt igen. Kanske var det den samlade mängden av starka intryck som fick mig att fullständigt kapitulera. Kanske var det bandets frontman Paul Stanleys säregna röst, vass som en nyslipad såklinga, eller Gene Simmons demoniska men avväpnande och charmiga personlighet. Eller kanske var det vuxenvärldens förakt som väckte en livslång glödande passion och senare en djup vänskap med bandet. Vad det nu än var så upptog Kiss snart hela min vardag. Mitt pojkrum tapetserades med affischer, hämtade ur dåtidens musiktidningar. Kiss var mitt band. Jag hade upptäckt dem själv och med deras musik hittade jag en egen identitet. Fri från vuxenlivets förväntningar och förpliktelser. Genom dem fick jag istället något i ryggen som gjorde att jag kunde växa på egen hand. Jag lyckades snart övertala mina förstående föräldrar att ställa in ett trumset i vår gillestuga där jag med varierande resultat försökte plagiera Peter Criss shufflespel i det mäktiga trumsolot på dubbelhjälpen Alive eller Eric Carrs bombastiska trumintro i All Love It Loud. Det sägs att man under en livstid träffar tre personer som man är helt kompatibel med. För mig blev det fyra och det bodde på andra sidan Atlanten i ett land som jag en dag svor att jag skulle bo i. Det var inte som andra band. Det tycktes helt diktera villkoren för sin egen tillvaro. Kiss var en auktoritet som stod på vår sida. De var vuxna, men ändå inte på något märkligt sätt, och deras inflytande blev enormt. När andra band hamnade på dekis fortsatte det istället framåt. Dessutom är det övertygande budskapet att jag kunde göra samma sak. Kiss var inte bara musik. Det var en livsstil, ett sätt att tänka och blev för många med mig sedermera ett sätt att agera. Kanske var det jag såg i bandet bara synligt för några få utvalda kissioniter. Ibland kändes det så. Med tiden har det blivit tydligt att så gott som alla på något sätt har en koppling till Kiss. Det må vara statsöverhuvuden, stora företagsledare, medelsvensons eller artister som Lady Gaga. Kiss har på något sätt påverkat gemene man världen över. Enligt Gene Simmons är bandets fyra sminkade ansikten lika igenkända som bilden av Jesus eller Musse Pig. Mot slutet av 80-talet och min förälskelse i bandets image lagt sig hade min tidigare skyddade tillvaro tagit en tuff vändning. Min familj var splittrad och jag var på många sätt helt beroende av min egen förmåga att komma någonstans med mitt liv. Då hittade jag istället drivet och inspirationen jag behövde i bandets musik och de målande texterna. I dem fanns ett budskap som jag tidigare hade missat.